Ja, Kiki Danielsson heter jag. Och jag sjunger lite då och då.
Det gör du. Och jag heter Sulo, eller Sören Sulo Karlsson. Och jag spelar med Kiki och sjunger lite bakom också. Så jag är också med och skriver hennes låtar. Och nu även hennes nya bok.
Och ni är aktuella med ett nytt album som heter Ängel med sorgkant. Och med en bok som heter Du vet ingenting om mig.
Yes.
Men ert samarbete sträcker sig tillbaka till att ni möttes i Så ska det låta, tror jag.
Ja, 2009.
Just det.
Och vad hände då?
Ja, vi var i varsitt lag. Så för mig var han ju en motståndare. Jag visste inte vad det där var för en typ som kom.
Du var med David Lindgren, va?
Ja.
Just det.
Han var ju jättesnäll.
Mm, och jag hade Tone Norum. Hon var också snäll.
Han knep ett svar som jag visste att det här kan jag. Det var en religiös låt som heter Han är min sång och min glädje. Och han höll på länge och nej, ni fick sång på rutan där. Och inte kan han den. Precis där det skulle gå över till oss. Så säger han, nej, men det är den här religiösa biten. Han är min sång och min glädje.
Det stack all rockkred rakt ut genom tv-rutan. Man får låta när man kan, så kör man Han är min sång och min glädje.
Ja, så det var lite dramatiskt där i början.
Det var dramatiskt först, men sen så pratade vi lite emellan så där, när man håller på att spela in det där. Och så frågar jag naturligtvis den fråga som du får miljontals gånger. Ska du vilja ha någon låt? Någon sånt.
Tänkte jag inte en sån där till.
Anledningen ska jag säga för att Kiki hade då, hur var det nu ska vi se om vi räknar efter, då hade hon inte gjort ett album på 17 år. Och en artist som har sålt 3,5 miljoner skivor i Sverige och inte gjort ett album på 17 år men fortfarande är aktiv, då undrar man ju vad det beror på.
Ja, det var inte på någon bra plats kan man säga.
Nej, så kan det vara.
Jag läste en gammal intervju just från 2009 när du sa att det kändes som om du hade nått slutet på din artistkarriär.
Ja, det var
och sen dyker du upp lite som när Rick Rubin dök upp och började jobba med Johnny Cash. Och sen får du en ny tändning.
Ja, han fick jobba hårt.
Ja, men vi hade en ganska händelserik början. Vi började med en låt, vi gjorde en duett först. Och då blev den uppmärksammad. Och gör man någonting med Kiki, jag var inte så beredd på den här enorma mediaboosten där att vara Kiki Danielsson, eller överhuvudtaget jobba med Kiki Danielsson. Man gör en duett och helt plötsligt ska alla prata om den i media och det skrivs i tidningar. Vi har inte ens uttalat om duetten och sen naturligtvis har vi ett förhållande helt plötsligt och alltihopa så här. Allting kom.
Hade ni det?
Nej, men det var ju, däremot så tyckte vi det var lite kul, så vi började gå på såna här vad heter det? Kändis gratis ätarfester och bara gå in och ihop och så gå ut bakvägen för att de skulle hålla på liksom och tycka, vi tyckte det var lite roligt att jävlas med dem. Men hur som helst, det blev att vi gjorde ett album som hette Första dagen på resten av mitt liv, som en litet avstamp. Men så blev det så att det krockade lite grann, ska vi säga, i det här mediebruset med att Kiki också samtidigt gjorde en bok som hette Blev ett slagerliv, va? Och mitt upp i allt så blev du också filmstjärna när du åkte ner till Afrika och spelade in en film med Sean Banan. Och vilket lite grann, tyvärr, inget ont om Sean Banan, men allt det här blev liksom köckemödja, eller vad man brukar säga, som tog udden av varann. Så kan vi säga. Vi fick en liten baksmälla på den där. Det blev lite för mycket och så följde inte ut riktigt. Skivan sålde bra, men vi hade velat haft ut mer av det. Jag kan säga så här, om jag får bara säga det, vår riktiga så här start på det här Johnny Cash, som du så fint sa det, det var när jag hade fått frågan 4 gånger, ja, jag är dålig på det här med mejl, men jag fick frågan 4 gånger så här, vill ni inte komma ner och göra, och jag läste väldigt dåligt, jag tror vi skulle göra någon så här fars som hette Kickiland nere i Göteborg, jag bara aldrig i livet, liksom någon så här, sen förstod jag efter ett tag, då ringde de upp mig från Göteborgs stadsteater och sa att, nej, det här är ingen fars, det här är en riktig pjäs. Som heter Kickiland, som baseras på att med Kickis musik och med bra skådespelare.
Och du de drev med mig.
Ja, där kan man väl säga att vi fick som en där börjar väl våran riktiga sån nystart.
Ja, kan man väl säga.
Fast naturligtvis inte med bara glädje, utan vi fick ju lov att tappa rösten också inför premiären där.
Vad hände då?
Jag fick stämbandsinflammation. Vi hade ju hållit på att repa sedan november och detta var väl i mars. Mm. Inte ett ljud jag fick fram. Och regissören heter det väl. Han grät och jag grät. Och du ville inte vi skulle ställa in.
Nej, jo då. Jag vill inte att vi skulle ställa in på det sättet och säga att men då med färskt minne hur man gör när man basinerar ut några nyheter om Kikki Danielsson, så tycker jag att vi skulle kunna ställa in av en annan anledning än att just Kikki var sjuk, för att då blir det, det var en väldigt stor föreställning, hela avenyn var tapetserad med det här Kikki-land grejerna, och det var mycket liksom upphåsat inför, så jag tänker, skriver vi nog att Kikki är sjuk, då kommer det dra igång en ny rykteskarusell, men det tyckte de att på teatern har man olika. Så här har vi gjort sedan 1932. Så då gör vi det. Och så skickar de ut ett pressmeddelande att Kikki Danielsson är sjuk, så måste vi ställa in premiären. Och 5 minuter senare så fick jag ett sms, nej, det tog bara 15 sekunder. Jag fick ett sms från vårt skivbolag som frågade, vem fan har skrivit pressreleasen? Så att jag fick i alla fall rätt. Men där börjar vi.
Ja, det måste säga.
Då trodde Kikki att jag var token när jag sa till henne, när vi sen skulle fått en ny premiär, och så sa jag till henne innan att nu, Kikki, ska vi göra den här riktiga countryplattan utan någon inblandning från något skivbolag som påstår att du måste sjunga på svenska varannan låt. Så vi ska göra en riktig sån här på engelska, för Kikki är faktiskt en av hennes generations absolut bästa engelskspråkiga svenska artister. Så då började vi, då skrev jag en låt som heter Not About Me Anymore, och som blev starten på det här Postcard from a Painted Lady.
A Painted Lady, varifrån kom det begreppet?
Ja, det får du fråga vidarebörande.
Det är ju en fjäril, Painted Lady. En liksom, ja, en fjärilsort. Så att det var väl någon form av det här att äntligen bli fri från kokongen. Att man liksom skulle få komma ut och göra vad man vill, helt enkelt.
Och på tal om varelser med vingar, nya albumet heter Ängel med sorgkant. Jag visste inte vad en sorgkant var för något, för när jag googlar upptäckte att det är alltså den svarta kanten på sorgebrev. Har du fått något sånt någon gång, Kikki?
Nej, det tror jag inte. Jag har kanske sett att mina föräldrar har fått någon inbjudan till en begravning eller hur man...
Man brukar också säga det i talspråk, så är det ju så att om någon har haft kanske en bra karriär eller någonting, så har de haft en dipp, då säger de att karriären har fått en sorgkant. Så det är ju ett talspråk också.
Även om låtarna har varit på engelska, så har det funnits intressanta svenska referenser, som när du Kikki sjöng om Bollnäs som Not Exactly Tennessee.
Nej, Nashville.
Ja, förlåt, Not Exactly Nashville.
Ja, den är kul tycker jag.
Du bor i Bollnäs nu?
En hyllning till Bollnäs, ja.
Hur länge har du bott här?
Jag flyttade väl dit 2003. Så jag flyttade upp till Hälsingland 1984.
1984 så gjorde du ett countryalbum.
I Nashville.
Nashville, precis.
Ja, jag har lite svårt att säga vilket år, för jag pendlade. Så ofta jag var ledig i Sverige från turnéer så åkte man över och gjorde några låtar och sen hem igen. Och gjorde tv där, sådana kvällsprogram, god kväll, liknande. Man sjöng en låt och sen satt man och pratade, så gick man upp och sjöng en till.
Nämner i nya boken att Bert Karlsson hade svårt för det här med att sjunga på engelska. Vad sa han om det?
Ja, det var ju 85 när den var klar. Jag ville ju ge ut den i Sverige. Jag var där, fan, Kikki, du är inte klok i huvudet. Man kan inte släppa en LP på engelska i Sverige. Varför inte då? Men det blev ju så till slut. Min manager var med på det hela. Och den sålde ju guld på bara några veckor. Så Bert, han fick ju stå där med sin långnäsa. Det var skönt.
En av mina favorithistorier i boken är om hur du och ditt gamla dansband V6 fick ett nytt bokningsbolag som hette Showringen i Stockholm. Och ni åkte till Stockholm för att gå på ett möte med det här bokningsbolaget. Vad hände då?
Ja, vi trodde väl att det gällde spelningar framöver. Men då kom det in en kille som inte hade hand om oss egentligen. Utan det var ju en annan speciell då. Men han började prata om att de hade haft funderingar där på Showringen om hur vi ska göra V6 lite mer så att de strålar. så att de, folk liksom ser att vi menar vad vi sjunger om. Och vi ska få glansen i ögonen, vi ska verkligen visa att det vi säger, det menar vi. Och det var ju att vi skulle gå med i scientologierna, scientologernas, ja det var väl en kurs. Så vi var ju flera gånger med bussen i Stockholm bara för detta.
Men gjorde ni det då?
Ja, vi skulle ju köra arga leken, det heter det ju inte, men en helt vild främmande människa, så då får man inte skratta. Då får man inte arga leken heller. Det heter ju något annat, men det var självkoncentration. Att man skulle inte börja skratta. Och så var det någon lika allvarlig. Simmar, fiskar. Ja. Vi började ju asflabba.
Deras taktik brukar vara att de delar upp folk. Att de tar en och en och pratar med en i ett rum.
Ja, men det...
Men hur, ni var där flera gånger alltså och träffades i antologkyrkan.
Men sen var jag ganska nyseparerad. Basisten i Visex hade dumpat mig och jag var under isen. Så det var någon som sa att har ni några personliga problem så är det bara att säga till, för då kan vi sitta i ett rum. Men då kostade det ju. Men jag köpte någon par, tre sådana timmar. Och när jag kom in första gången, ja, jag vet, det var en låda han satt med. Jag trodde det var någon slags dator eller något. Och sen skärmar. Och sen skulle jag hålla i två tomma konservburkar.
Ja, de här metallstavarna?
Ja.
Jag minns inte vad de kallas för, men det är så de mäter...
Ja, han hade en mätare.
Mentala nivåer.
Ja. Jag skulle prata ut om precis allt. Jag skulle tömma ur mig allt som störde mig i mitt liv. Det slutade med att jag blev förbannad. Nej, nu går jag hem, för nu... Jag känner mig tom nu och är inte du nöjd och då kan inte jag göra mer. Och jag tror att jag gick hem. Ja, men vi ses imorgon. Annars kommer jag hämta dig. Så när jag kom tillbaka till hotellet där grabbarna satt och... Vi måste ta oss iväg från Stockholm. Vi kan inte vara kvar. Han kommer och hämtar mig imorgon.
Gick några i Visex faktiskt med i scientologkyrkan?
Nej, alltså? Nej.
Jag får en sån här känsla, bara Gurkan, trummisen. Var han verkligen inne på scientologen också?
Ja.
Han måste ha kastat ut bakvägen, han kunde inte funka.
Varför inte det?
Men vi var som fnissiga tonårstjejer. Vi fnissade åt allting.
Men jag förstår inte ens, hur kan ert bokningsbolag sälja er till scientologkyrkan? Det är ju...
Nej, men...
Det är fruktansvärt det oansvarigt av det här.
Det var flera stycken i showringen som...
Var med, va?
Har man lyckats med allt, då är man clear, heter det. Och det var två stycken där, tror jag, som var clear. Och så en del andra var på väg. Så vi skulle ju sträva efter naturligtvis att bli clear.
Du är den andra artisten som pratar här i podden om att ha försökt, om att scientologen har försökt varva henne. Jaha. Molly Sandén råkade ut för det här när hon var i Los Angeles.
Jaha. Det är USA. Jag tänkte, vad är scientologernas status på 80-talet i Sverige? Det kan inte ha varit så. Jag hade aldrig talat om det då.
Nej, inte vi heller, tror jag.
Och liksom, i USA är det så att det är en massa artister som har gått med tron, eller kanske fortfarande tror, Tom Cruise och de här, att de ska bli...
Beck faktiskt. Alternativ, rockartisten Beck var med i scientologerna.
För att de tror att de ska få en större framgång. För det handlar väl mest om mycket om framgång. Och...
Det är ju det är ett pyramidspel.
Ja, just det.
Eller det är ju en sekt som blåser folk på pengar framförallt.
Ja, spännande.
Men vad fick du för mätvärden på de här metallstavarna?
Ja, det vet jag. Han fick inte, den ska ju stå still, den här visan. Och det gjorde den ju inte på mig. Jag stod inte ut, jag vet inte hur länge jag har suttit där.
Hade ni kvar bokningsbolaget sen?
Ja, ett tag till. Men icke en gång till vi går dit, sa vi allihopa. All alone am I. Ever since your goodbye, all alone with just the beat of my heart. People all around, but I don't hear a sound. Just the lonely beating of my heart. Nu lyssnar vi på Brenda Lee och All Alone Am I, en favorit som jag haft sedan jag var barn, tror jag. Gillar hennes röst, det är lite halvhesa, men jag fick aldrig till det. Kanske tack och lov. Ja. Just of your caress, all alone am I, ever since your goodbye, all alone with just the beat of my.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Du föddes i Visseltofta utanför Osby i norra Skåne.
Ja.
På gränsen till Småland nästan.
Ja.
När du var med i Melodifestivalen för 10:e och senaste gången så sjöng du låten Osby, Tennessee. Som inleds med raden: jag var en lintott på 5 när jag lämnade mitt hem. Pappa stod på gården och vinkade farväl. Vad var det som hände då? Varför var du tvungen att lämna ditt hem?
Ja, jag hade ju försökt mig. Jag hade hittat en man, en främmande man i min pappas och mammas säng. Och han hade inga byxor på sig. Och det fick jag lova mamma att vi bryr oss inte om att berätta det för pappa. Jag kunde inte hålla, men jag blev så glad. Han var säsongsarbetare. Så när han kom hem efter någon vecka så då blev jag så lycklig så jag glömde bort det där. Pappa måste ju få veta. Så sa jag det på en gång. Och ja, det blev ju skilsmässa naturligtvis. Och hon var redan gravid. Och så en dag så hade de bestämt med barnavårdsnämnden skulle komma och hämta mig. Och då var bara pappa där. Så såg jag honom vinka medan vi åkte iväg i den här hemska bilen. Och efter det så vet jag inte så där jättemycket exakt vad som hände. Kunde jag inte skriva boken heller. Men jag hamnade så småningom i ett adoptionshem på en gård. Norr om gränsen i Småland.
Men varför kunde du inte bo kvar hos antingen din mamma eller med din pappa?
Ja, säger det. Vi hade ett väldigt, ett riktigt ruckeltelhus som redan då på 50-talet dömdes ut. Så det blåste väl antagligen rätt igenom och ingen rinnande vatten, ingen toalett. Mamma tvättade i dikerna har jag för mig.
I dikerna?
Ja.
Oj, och jag som gnäller när tvättmaskinen krånglar.
Ja, det fanns liksom inga pengar. Men mamma behöll min lillebror. Men först och så åkte ju min lilla syster som var yngst, hon lämnades bort till adoption samma dag som hon döptes.
Och din pappa var säsongsarbetare?
Ja, på vintern
jobbade
han i skogen med yxa och någon häst kanske. Och på sommaren så rensade han betor på slätten, hette det. Jag vet inte riktigt vad som menas med slätten. Men det är längre ner i Skåne, vet jag.
Och din mamma var väldigt ung. Hur gammal var hon när hon fick dig?
Hon var 18. Så hon var ju bara barnet. Men det blev tre barn på ganska kort tid. Och jag är äldst.
Och så fick hon...
Alltså,
fick hon 5 till? Eller?
5 till, ja. Fick hon med Nisse.
Och Nisse var mannen utan byssor,
ja.
Som du sa. Som sen inte var så snäll mot din lillebror?
Nej, han var väl inte snäll mot mamma heller direkt. Min bror har ju berättat lite grann.
Du nämnde i boken att du anklagade dig själv för allt det här.
Ja,
eftersom du hade sagt det här
hänt
till din mamma.
Hur hade mitt liv blivit om jag hade kunnat hålla käft där? Hur hade mitt liv varit? Jag tror ju inte det hade varit så här. För det fanns ju inte pengar till någonting. Men hon höll oss rena och fina. Men det var ju så mycket snack som det var på den tiden i småbyar. Det var en dålig kvinna. Hon var lösaktig. Ja. Hon satt ut oss barn i blöta dressarna. Det regnade i sandlådan och sådär. Så då blev jag arg, vet jag. För ni vet ingenting om mig.
Var som boken då. Heter.
Ja.
Men du hamnade hos en snäll familj i alla fall, utanför Älmhult.
Ja.
På en bondgård.
Ja. Det var ju ganska ensamt. Men de hade ett krigsbarn där som var 4 år äldre än jag. Henne fick jag 4-5 år med. Sen tvingade hennes föräldrar henne att åka tillbaka till Tyskland för passet gick ut. Och sen kunde hon inte återvända förrän hon blev vuxen. Men jag tyckte det var mysigt där. Jag gick där. Ja, det var ju tråkigt ibland naturligtvis. De andra snackade om att ja, nu ska jag ha födelsekalas till helgen. Jag blev ju aldrig bjuden. Och sen frågade min adoptivmamma då. Ja, men du kan väl ha födelsedagsfest? Aldrig i livet. Vi hade ju utedass för det första. Och sen, jag kunde inte bjuda på riktig läsk. För det köpte Abla, min mamma, pulver som hon hällde på vatten. Och så fanns det etiketter. Man skrev singo på eller någonting. Smakar ju räv.
Ni gjorde egen...
Ja, hon gjorde egen.
Bootleg-läsk av något slag.
Men vad var det innan SodaStreamer.
Precis, det här var ju långt innan SodaStreamer kom på 70-talet. Men vad var det för pulver då som hon la i?
Ja, det var något smakämne som absolut inte liknade singo. Och jag skämdes. Jag tänkte, måtte nu ingen bli kissnödig. Jag hade ju utedass. Åh, jag var så stressad. Jag sa aldrig mer när jag sa att jag ska ha något kalas.
Vad minns du från ditt första framträdande? Jag tror att det var på ett Lucia-firande.
Ja.
I Göteryds kyrka.
Ja, jag tror att jag var 5. Jag kom dit när jag var 5. Men jag kan ha varit 6 år kanske. Och sattes ju i söndagsskolan direkt. Och så blev det ju Lucia-fest. Och då hade ju mor då tyckt att jättefint och du kunde sjunga. Och så var det en psalm som jag aldrig hört talas om då. Där Jesus barnet låg en gång. Och jag kan nästan känna den smärtan jag hade i magen av nervositet. Och jag gick in där och jag skulle väl hålla något ljus också. Vibrerade ju. Men... Det hade varit så roligt om man hade haft bandspelare på den tiden. Och hört hur det lät.
Men Kiki, vad sjöng du första gången du kom in till din adoptivfamilj? När du väl hade flyttat dit? Det tycker jag är lite intressant på tal om den där sångsjukan.
Ja, det var väl den dagen det var bestämt. Det var solig, fin dag. Och jag fattade inte vad som flög in.
Det var 5 då, eller hur?
Ja. Mm. Jag slet upp dörren och så satt de där och fikade i köksbordet. Abla och Tura heter de. Och så sjöng jag... Ann Caroline, öppna din dörr. Möt mig i porten, nu liksom förr. Och de blev ju alldeles till sig där. De hade väl hört talas om att jag ville gärna tvinga på folk min musik eller min sång. Fast de fick inte titta på mig.
Och tala om att tvinga på folk saker. Du skriver själv i boken, eller Sulo skriver... om hur du ogillar att få oväntat besök. Men när du var liten så brukade dina adoptivföräldrar ofta åka runt på söndagarna till bekanta och bara kliva in.
Ja.
Och du sjöng och de fick fika.
Ja, och det var mina värsta... Det var oftast söndagar. Om det var på sommaren där det har varit. För då kunde de kanske ta sig mellan sådd och skörd. Att de hade något ledigt. Men då skulle det åkas runt. Ja, just det, vi ska ha ett dragspel med. Ja, det var skämmigt.
Men de fikade först och sen såg de att du hade dragspel med dig.
Ja, ja, nu är det ju så. Ann-Kristin tog ju faktiskt med sig dragspelet. Hon kanske kan dra en bit. Sånt där hatade jag.
Min mamma är uppväxt i Gnarp i Hälsingland. Ja. Och när jag var liten så blev jag alltid så förvånad över att det plötsligt kunde sitta någon vilt främmande person i tjocksoffan. Som någon bara klev in genom dörren, satte sig och sa, jaha. Satt de där och stirrade och sa, men vem är det här? Vem? Och så satt de där tills de fick, tills mormor sa, vill du ha lite kaffe? Nej, så nej. Jo, men lite kaffe vill du allt ha. Nej, nej. Och så höll de på att truga en halvtimme. Och till slut, ja, om det påbjuds. Och så fick de kaffe. Men det här grejen att bara kliva in hos folk, sätta sig i soffan och stirra tills man får kaffe. I någon...
Är inte det ganska skönt? Alltså, är inte det en del som det här sociala medierna har förstört? Att man liksom går...
Men gör någon sånt nu så ringer folk polisen. Men det är något med det här... Jag vet inte, det är väl en glesbygdsritual på något vis. Jag kände igen det när jag läste om ni klev in hos bekanta och
det är väl samma sak som på den tid vi pratade om det också, Kiki, det här med telefonnummer. När någon ringde då, när telefonen kom och man svarade med numret. Istället för att svara vem det var, liksom. Ja. Då sa man numret först, precis som de som hade ringt skulle ha ringt fel då.
33012. Det kommer jag ihåg att det hade vi.
Hur länge hade du kontakt med dina biologiska föräldrar?
Ja, min pappa från det jag var kommen dit till adoptivhemmet. Han kom varje födelse i maj då på moped. Med, han hade ju roliga presenter, dockor och sånt där. Och så till vintern åkte han med en gubbe som hade bil. Så kom han väl dagen före julafton. Och mamma hade ju fullt upp med sina pojkar och en dotter hade hon. Så vi, men vi träffades också. Jag tyckte att varje gång hon kom så var det en unge till. Då hamnade jag ju i någon slags dilemma. För Abla var ju... Hon var ju osäker på att när jag växte upp så kanske jag skulle tycka det var roligare med en lite yngre mamma som Elsa var. Och jag visste inte, går jag ut där då blir jag avblasur. Så jag stod nästan alltid inne med henne i köket och diskade eller dukade. Och där satt min mor där. Pojkar eller lekte. Det var fruktansvärt. Jag mådde dåligt för bägge skull.
Kanske en av de här orsakerna som har gjort sen att man inte kan adoptera barn inom Sverige nästan. Jag tror inte det går överhuvudtaget längre. Men definitivt inte bara några mil emellan som gjorde på den tiden. Att det är sådana känslor och sådana...
Jag kommer inte ihåg att det någonsin var ledsen när hon åkte till exempel, eller pappa, på mopeden. Men jag tyckte alltid att det var roligare när han kom. Det var inga busiga barn med. My baby makes me proud. Lord, don't she make me proud. She never makes a scene by hanging all over me in a crowd. Här är ju en favoritlåt som jag har haft, jag vet inte hur länge. Den här karen Charlie Rich, han sjunger ju som, ja, det är så mycket honung och sirap ihop på ett bra sätt. Behind closed doors, och ibland har det varit jag där som är behind closed doors, och så händer det saker som man aldrig får reda på.
Berätta.
Du vet ingenting om mig. She lets her hair hang down, and she makes me glad that I'm a man. Oh, no one knows what goes on behind closed doors.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Jag lyssnat lite på Charlie Rich. Jag läste en... När han dog 95 så skrev en musikjournalist till Lennart Persson en dödsrunda i tidningen Pop där jag jobbade. Mm. Och då citerade han Charlie Rich som hade sagt så här: jag har aldrig gillat glad musik. Den har inget att säga.
Nej. Det är nog en del av countryns själ skulle jag tro.
Jag tänkte på dig, Kiki. Du har ju som få artister pendlat mellan oerhört glad musik och... musik med bottenlös smärta. Alltså skillnaden mellan den här och Papaya Coconut är ju rejäl.
Ja, så här mörkt har det nog aldrig varit.
Som det är på nya plattan? Nej, vissa låtar. Så är det ju, men det är väl det som är storheten i att vara både människa och artist, att man kan pendla mellan båda. Du är ju...
det känns ju väldigt starkt för mig att sjunga, fast det är dina ord, men... du vet ju, du känner ju mig så väl idag, så att det är som han läser rätt ur min dagbok, om det hade skrivit någon.
Just det där med, jag har fått berätta två historier, jag tror en historia är med i boken faktiskt, det är ju när Kiki sjunger The Star, den här låten från Midnight Sunshine, och det kommer in en kvinna på, vi spelar på nere på ett litet pensionat på Orust. Mm. Det kommer in en kvinna som är inte bara kraftigt brusad utan också väldigt ledsen. Och precis när låten kommer igång, det är liksom en stilla countryvals med pedalstil och så här, så går de fram till Kiki så här nära, så Kiki tar henne i handen och sjunger hela låten och tittar henne i ögonen. Och sen går hon därifrån. Det var en otroligt stark... för många artister skulle ju tappa helt konceptet om det kommer en vilt främmande människa som är brusad och ska hålla en i handen när man sjunger en låt.
Vi stod ju... det var en liten trekant vi stod på.
Men inte Kiki. Och sen brukar jag, måste jag få säga det här, att vi hade en turnépremiär i Malmö. Och då var vi hade gjort Postcard from a Painted Lady. Och då var vi väldigt upphåsat och vi visste att det skulle komma dit journalister och skriva och... så man var ju nervös. Och det var utsålt på den här teatern. Men när Kiki kör Amazing Grace. Vi hade en liten paus. Och så gick du ut och så kom du in med Amazing Grace. Med allt det här bling. Och så kör hon Amazing Grace till bara borduntorn på dragspelet. Och man hör att flera stycken på de två första bänkraderna gråter. Då ställde sig håren upp. Så tänkte jag så här. I Sverige går det inte att komma närmare än att spela med Elvis Presley än det här. Det var liksom Las Vegas. Det var liksom den feelingen.
Häromdagen var det ju också en...
ja, jag såg att hon grät i kyrkan häromdagen också. På
det är ju... jag sjunger den och sjungit den ofta på begravningar.
Amazing Grace,
så,
ja.
Ja, så det är många som har just det minnet.
The Star var ju väl en av dina första country hits.
Ja, ja.
Egentligen. Och när den kom var du 32. Jag tänkte på den inleds ju med: in a broken down bar where she's billed as a star, she sits and she waits to go on. Then she looks in the mirror, all the lines in her face, and wonder where time has all gone. Man kanske kan ge mer eftertryck till en sån låt när man inte är 32 utan 70.
Ja, nu känns den ju mer aktuell.
Ni citerar även The Ballad of Lucy Jordan, ja, som är mest känd med Marianne Faithfull kanske i boken. Jag hade inte tänkt på det, men at the age of 37 she realized she'd never ride in Paris on a sports car. 37, det är ingenting.
Det var en annan tid då.
Hon var 37. Det är så konstigt hur ens bild av vad som är gammalt förändras när man själv blir äldre.
Ja, så är det.
Det känns ju först som, ja, men 80, det är ändå, det är min pappa, det är ändå rätt gammalt. Den här titeln, Du vet ingenting om mig. Hur kom du på den?
Ja, för det första så var det faktiskt en låt som du hade gjort.
Vi spelade på en countryfestival i nu ska vi komma ihåg vad det heter, Åtvidaberg. Och så bodde vi i något konstigt boende där vi typ hade en lägenhet var i någon, kommer du ihåg det?
Ja.
Och jag, du bodde, och jag är ju lite så här manisk låtskriver, jag skriver liksom lite varje dag, så att jag, då skrev jag två låtar när vi var där, varav en av dem var Du vet ingenting om mig. Vi hade väl börjat prata om den här boken då, och så var det en annan låt som jag inte kommer ihåg vad den heter nu. Förlåt mig, tror jag. Jag skrev också det. Och sen så det var en låt som sen när vi höll på med skivan inte kom med på skivan eller glömdes bort i processen, men sen som passade väldigt bra som titel på boken.
Lite uppkäftig.
Du nämner ju hur kvällstidningarna skriver i er, eller damtidningarna har ibland sårat dig och ibland roat dig lite grann.
Ja, ibland är det ju, idag kan jag ju skratta åt de flesta.
Ni har ju en topplista där med de... De bästa citaten var ett, jag blev helt kickeberoende av sälspäck.
Ja.
Det var i hela friden. Men det var ju en sån sälolja mot reumatism.
Ja, nej.
Omega 3.
Alltså en vanlig omega 3, fast det var säl.
Jaha.
Utvärlds från gamla sälar. Men jag sa om sån, ja, när vi satt nu på, för tidigare pratade jag om det här. Hur lätt det är för Kicke att få en sån rubrik. Är ju för att du gjorde reklam för det ju.
Ja.
Och då, att få det, att man gör reklam för en omega 3 naturprodukt och sen blir det kickig beroende av sälspäck. Det är ju ganska svårt även som kvällstidningsjournalist att få till det, tycker jag.
Man får ju en bild av att du sitter och tuggar på stackars sälungar.
Ja.
Och slurpar i dig.
Det är därför det inte gick så bra i Norge. För folk associerar med den här lilla vita akuten då. Men det är ju gamla kanadensiska som ska skjutas av egentligen. Som...
Men norrmän hatar väl sälare, men de är som norrmän.
Det är
som japaner, det är som skadedjur. De bara klubbar ihjäl dem hela tiden.
Ja, det hade inte gått något bra. Men var det en firma i Sverige som ville testa hur det gick med sälspäck i Sverige? Gick inte bra.
Det här andra då, Kicki sprack på väg till julfest.
Ja, men den tänkte jag på häromdagen. Den måste vi ha med på scen.
Ja, jag har inte vågat ta den. Det känns
den vet jag inte var den kommer ifrån.
Nej. Vad då sprack, hur då? Och då är det så här, vi spelade på Debaser en gång. Det var väl efter den här första dagen på resten av mitt liv. Vi släppte den. Och så var det en kväll, jag säger inte vilken kvällstidning då, men det var en kvällstidning som var inbjuden och den andra kom ändå naturligtvis. Och gjorde en intervju. Och då sitter jag bredvid dig och då går det till, liksom, då pratar vi först om spelningen. Och så säger Kicki, säger hon så här, hur är det då Kicki? Jo, det är bra. Det var lite mycket då, vi har gjort morgon-tv som spelar här, så när jag är lite hungrig, jag har inte hunnit äta riktigt. Då blev rubriken dagen efter, Kickis nya kris, jag äter inte. Så att det behövs inte mycket, så sprack det, kan vara vad som helst, från en skosula till en, ja inte vet jag.
Jag tänkte om det var när jag skulle väga och föda, men...
Men den är bra tycker jag, på tal om den, när du får skriva autografer när du ska föda, det tycker jag är helt...
Till läkarna?
Ja,
till en sjuksköterska.
Fyra stycken, eller vad?
Ja, fyra. Ja, jag har ju fyra barn. Jag kan ju inte komma hem till dem och säga att jag har träffat Kicki Danielsson. Och inte bett om autografen.
Till allihop.
Ja, barnen.
Ja. Mm. Då ställer man ändå upp för sina fans som man ligger där. Halvt medvetslös efter en förlossning.
Ja, du kan ju. Jag kunde inte hålla i pennan.
Ja, det är helt, det är som att taget ur en film. Så bara, det här går, det, ja.
Och jag var ju bedövad och konstig, men... Jag tänkte, det här händer ju inte. Det måste ju vara en elakt dröm. Jag vet inte hur många gånger. Nu gör Kicki comeback.
Ja, just det.
Men jag har aldrig varit borta. Inte helt.
Nej.
För ett barn, då tog det nästan ett år i sig. Men...
Du har aldrig saknat den biten om du har... Liksom, ingen har kommit fram alls. Är du åt på stan?
Nej. Jag tycker... jag klarar mig.
Du nämner i boken att det finns en... Så här. Kontrasten mellan den överexponerade Kicki Danielsson och den eremit som heter Ann-Kristin Roos är så stor att det är svårt att förstå att det ryms inom samma människa. Men så är det. Och jag är lika mycket av båda delarna.
Ja. Oh. Ja, men eremit, det är ju inte något positivt.
Eller?
Ja,
eremit är väl någon som nådde visdom genom att sitta i en grotta?
Jo, men jag var redan vis när jag blev det. Nej, men man får nog av folk liksom som kryper nästan in under skinnet. Så när man är hemma Jag sitter ju inte liksom mitt ute på... Jag bor i ett radhus och det är ju gångvägar överallt. Så stannar de till och ska titta. Så ska jag sola eller något så sitter jag ju någonstans där jag inte syns. Så gör väl de flesta, kanske. Men jag går ju inte ut på någonting, varken marknader som jag älskar. Konserter och...
Du betraktas ju lite grann som ett föremål mer än en artistmänniska. Jag tänkte på det igår, vi spelade i Enköping, så hittade vi någon grekisk restaurang vi skulle äta på, i fyra stycken i bandet, och vi gick in där. Och då, nu är man ju så van, men alla, det går inte att gå in och kicka någonstans. Du kan inte gå in med henne liksom, jag kommer ihåg den etiopiske taxichauffören i Göteborg som heter lyrisk. Jag har lyssnat på dig sen jag kom till Sverige. Och så här. Det finns överallt, men då står vi där och ska betala sen, och vi betalar vid kassan. Och då sitter en familj, och som liksom, jag står ju bredvid Kiki, och då säger de till mig, liksom, som Kiki inte skulle... Är det Kiki Danielsson? Precis som jag skulle göra så här. Ja, vi får... Så här, vi får fråga, så jag. Är det Kiki? Precis. Ja, det är konstigt. Det är en konstig liksom... Så att jag tror att de ser dig som en institution på något vis. En allmän...
Jag ser det ibland väldigt negativt. När jag har en dålig dag, då är det att det är jag som är en jagad älg.
Det var bra du sa till när vi skulle åka till Göteborg där på Centralen. Bara, är det inte Kiki Danielsson som nu satt med solglasögon? Och du bara... Inte idag. Snygg. Var så snygg avsnoppning liksom.
Nej, men jag har börjat att säga nej ibland. Nu har jag haft problem med ögonen längre tid. Så man vill liksom, kan inte titta riktigt. Och så vill de ha selfie. Det vill inte jag stå för att ja, jag träffade Kicke där och, på Ica.
Var det skönt att tävla i Masked Singer som ett stort luddigt monster?
Ja, det var det för. Då...
Var du ju inte nej, då... riktigt där själv, bara din röst?
Ja.
Jag kommer att tänka på uppe i Kramfors, en besviken femåring. Vi gör första giget efter pandemin.
Det var ett helt gäng som kom.
Ja, det var ett helt gäng barn utomhus, ja. Utanför. Så bara, står de och tittar på Gigibär med ungarna och bara, ska du inte ha masken på dig? Det var så besvikna att du skulle ha mask.
Nej, så... nej, men jag åkte ju tåg hit och det är väldigt svårt. Du kunde väl åkt bil då?
Det är svårt att få transportera masken och hela... Ja,
men de tyckte de att vi kunde åka bil istället.
Det är ju helt bedårande, för dem är ju du bara en person inuti en stor luddig monsterkostym. Ja. Inte något annat. Utan du är den som ska vara ett stort luddigt monster.
Ja.
Du fyllde 70 i år.
Nej.
Förlåt, jag vet inte vad jag har fått den uppgiften. Hur firar du?
Ingenting. Jag...
Jo, du firade på många olika grejer, va?
Ja, jag fick ju blommor och grejer.
Allsången var ju en jättefin grej.
Ja, efteråt, ja. Men just den dagen firade jag ingenting. Jag hade sett till att få störtblödning i näsan.
Ja, just det. Det var då, ja.
Så jag pallade upp kuddar, så jag låg halvlåg i soffan hela dagen. Och sen fick jag åka in akut. Och så tre påsar blod fick jag. Ja, det var hemskt.
Kan man blöda så mycket ur näsan?
Ja, tydligen.
Och tunna blodkärl.
Du berättar i boken om din 40-årsfest när du fick en ren i present.
Ja.
Och den hette Irene.
Ja.
Vad är det för vänner som ger en ren i 40-årspresent?
Rena är ju ett väldigt speciellt djur för samerna, naturligtvis. Och de ger inte bort eller säljer hur som helst. Men då var det ju en hotellägare där uppe som vi i... vad heter det nu? Ja, Funäsdalen, nära där. Valles fjällhotell. Det var det gänget. De hade ju god kontakt med vissa samer. Som hade väl tjatat sig till att de skulle få köpa en renkalv.
Kiki Danielsson fyller 40 år, måste få en ren. Snälla, hjälp oss.
Och jag har alltid tyckt det var så jobbigt när man hör någon som fyllde 40 eller 50. Ja, fick du något fint då? Ja, jag fick en höna. En gris.
Men är det vanligt alltså att man gör
inte
så?
Inte nu för tiden, tror jag inte.
Men vad gjorde du med den där renen du fick? Det var ju
jag gjorde ju alldeles förtvivlade. Ja, men nu var det någon som kom och jag klämtade med någon klocka eller vad det var, så skulle vi äta. För detta var, det var ju största överraskningen, så jag skulle ju vara med då. Och alla fotografer var där. Och kallt var det, var snö i, i luften. Men det var, ja, någon i sällskapet tog hand om den. För det fanns ett ridhus i närheten, så då fick han väl lite, eller hon, lite hö, eller jag vet inte. De äter väl kanske bara lav, jag vet inte.
Kiki är hem, alltså det, inte ens jag som har skrivit och varit med och skrivit här vet allt. Vi var och spelade i Mölndal och det ligger någon Jägersro, nej vad heter det, ridbanan där. Ja, någon så här, Åby Galopp kanske heter
det. Ja, just det.
Och då säger jag till Kiki, har du någon koll på det här med hästar egentligen? Så tittar de bara, när vi går förbi där, så bara, jag har haft en häst. Har du haft en häst? Ja, jag hade en travhäst. Vad hette den? Minikicken. Som du också fick i present, va?
Ja. Men han var inte född då.
du har fått en ren och en travhäst då, helt enkelt.
Please release me, let me go. For I don't love you.
Nu kommer Please Release Me med Engelbert Humperdinck. Han var jag så kär i varenda lördag när jag var mellan 9 och 12 någonting. Så var det på lördagar ett program. Det var Tom Jones, det var alltid samma. Andy Williams och Engelbert Humperdinck. Det kan ha varit någon mer. Men Engelbert Humperdinck med de här tjocka, tjocka pulsångerna. Han var ju lite sydländsk också, tror jag. Och när han sjöng Release Me, den rösten, den fyllde hela mig på något vis. Så varm. Det var ju raka motsatsen till Tom Jones, som är lite hårdare. Det här var ju riktigt smäktande. Oh, satt man där och dreglade varje lördag.
Hinner låten ta slut snart?
Release me, my darling, let me go.
Jag blev lite paff när jag läste i boken om en spelning med Visex, ett gamla dansband, 1982. Då står det att nu var det dags att sätta tänderna i kvällens 30 första låtar med Visex. Kvällens 30 första låtar. Hur många spelar ni egentligen?
Från första början så var det 8-1. Och jag sjöng ju de flesta. Så 31 räcker inte.
Man är det inte så att man kör 1,5 timme först och så 2 timmar? En halvtimme paus.
Nej, 2 timmar först.
Och 2 timmar först.
En halvtimmes paus.
Och sen en och en halv till. 60, jag räknade, jag vet inte, men ni måste ju spela ungefär så här. Men jag räknade med Lars Kristers en gång. De körde 64 låtar per kväll.
Ja, men det var
då slår samma. Man ju till och med Bruce Springsteens. Han har väl rekordet för långa konserter.
Ja, i Sverige är väl Ulf Lundell när han går in i psykos någonstans.
Nu är det även faktiskt The Cure. Deras konserter blir bara längre och längre och längre. Och när man tar ner 3-timmarsstrecket så... Men det är ju otroligt. Hur klarar man så långa spelningar i dansband?
Ja...
Du sa till mig igår, vi brukar sjunga upp till oss de första 25 låtarna.
Ja, men, alltså ingen är ju där klockan 8 eller 9. Så då passar vi på att bara sjunga och bara håller oss här nere. För det är ingen som lyssnar. Och sen när det är framåt 11 sådär, då är det lite folk. Då börjar man sjunga på riktigt.
Det är ansträngande faktiskt även för publiken. 2 personer har ju då uppenbarligen dött under dina spelningar med Visex.
Ja, vad vi vet. Det kan vara fler.
Du har ett bra namn på den publik du hade med på dansbandskarriär. Vad heter de? Dansnäser, vad kan det vara?
Vad är dansnäser för något?
Ja, det var norr om Uppsala upp till Pajala. De varnade oss i Visex. Det fanns en massa skånska band. Ja, ni ska se om ni blir bokade norr om, alltså uppåt landet. De buggar bara. De är alltid nyktra, de har omklädnings, alltså t-shirt och strumpor och skor med sig som byte. De köper aldrig någonting i kiosken. Och är det för stilla bugg eller för snabb så blänger de upp. Så de hade, det var inte vi som hittade på det, de hette dansnäsor. För att de var så, de visade ingenting utan det här är vi som dansar, spelar rätt tempo bara.
Och varannan damernas?
Ja.
Nej, var tredje.
Var tredje, ja.
Och det glömde vi ju alltid.
Lite danssnobbar nästan.
Ja, jo.
Hur började du egentligen att joddla?
Ja, det var... Jag hade ingen skivspelare. Så att tills jag fick en sån här rullbandspelare så lyssnade jag ju på våran enda transistor. Men den var ju till för i huvudsak för Ture att lyssna på väderleken. Så när jag äntligen efter mycket, mycket rattande hade fått in Radio Luxemburg, då kom han. Nu måste vi veta vädret för i eftermiddag. Och sen hittade inte jag det igen. Det var så himla svårt ibland. Men där lyssnade jag. Och jag vet inte om det var där jag hörde Wanda Jackson. Och så började jag sjunga efter. Och det var inte så svårt tyckte jag. Men det tog många år innan jag vågade presentera idén för V6. Att vi kanske skulle spela in den här. Och det blev ju vår första hit kan man säga. Jag stod mitt i bland bröderna Lindqvist och spelade dragspel och sjöng den där på Nygammalt. Sen året efter så vann vi nästan med Miss Decibel i Mellon. Det bara small till.
Vi undrar hur den alpgrejen blev stor inom country. Ja. Att joddlandet korsade Atlanten och hamnade.
Men det var
i...
precis så det var. Jag har faktiskt kollat lite på det här. Det är ju den här bluegrass-grejen. Att det var ju många tyska och österrikare som tog sig över dit. Så att det gifte ihop sig med den amerikanska liksom, folkmusiken. Men det är lite märkt. Det är samma sak, det är samma sätt tror jag fiolen kom på plats där också. Det som nu kallas för country-fiol och så här.
På tal om V6, det finns en märklig historia i boken om hur ni vinner en rockbjörn för årets dansband 1979. Och det är fest på Hotell Malmen på Södermalm. Och då dyker Ulf Lundell upp.
Ja, han kommer in i lokalen. Och jag kände ju inte en människa. Grabbarna hade ju druckit lite öl och liksom gick fram till baren och sen var de bara borta. De gick säkert fram till någon Thomas Ledin och hälsade. Och jag spelar också. Ja, sån här... Men jag, det har aldrig varit min stil, utan jag satte mig i ett hörn vid ett bord. Satt alldeles själv där, det var ju ingen dans eller något som skulle bli uppbjuden eller så. Så kommer en figur, jag vågar inte ens titta upp på folk. Men han har tydligen sett ut mig, det måste ju vara så. Han styrde rakt mot mig så väl han kunde.
Han fick väl rockbjörn antar jag, för man ja. Fick väl inte han det hela tiden, skulle jag tro.
Jo, han är med på den bilden jag har.
Mm. Han klev fram och halvsågade V6, eller
ja, just det.
Ja, eller mig.
Eller skulle han gratulera?
Nej.
Inte?
Han var ju väldigt ironisk. Han snackade om en låt som hette, som låg på Svensktoppen. Det kan han inte ha gjort då, men det var någon liknande sången ska klinga. Mm-hmm. Någon svensk låt som låg...
Och prata texter?
Ja, du, den där låten, bland allt det han sa då. Den här låten som du har nu, den här texten säger jävligt mycket. Och då förstod jag hur han driver med mig.
Men Ulf Lundell har ju haft en, det tycker jag är lite fantastiskt av Ulf Lundell. Jag har just plöjt Måns Ivarssons trilogi om Ulf Lundell, vilket inte har gjort mig mer intresserad av att lyssna på Ulf Lundell. Men det var intressant att lära sig lite svensk rockhistoria sådär. Och han har ju varit ute och vevat mot dansband ganska mycket. Och jag är nog på andra sidan med min erfarenhet av att dansbanden är ju den sista arbetarklassen inom musikbranschen verkligen. De som rullar hårdast och har jobbat hårdast i Sverige. Det borde han värna lite mer om tycker jag.
Om jag ihåg en gång så var det en Aftonbladets journalist som var hemma hos mig. Och Magnus Jansson, jag vet inte om ni känner dem. Han var hemma och gjorde ett reportage och jag hade bakat bulla. Och så berättade han att han skulle åka Gnarp, tror jag.
Gnarp?
Ja, någonstans där skulle Ulf Lundell köra på kvällen. Och så berättade han att han, ja, Ulf är väl ganska okej om han är på gott humör. Men när han blir sur, då ska ingen vara i närheten. Då plockade jag ihop 15 nybakta bullar. Ge han det här och hälsa för mig. Så blir han snäll. Jag har inte hört någonting om hur det gick.
Jag är bombsäker på att Ulf Lundell älskade dina nybakta bullar.
Ja, det tror jag också.
Ja, vem kan...
Vem kan motstå det?
Någon av de första jag kom i kontakt med vad det gäller country var Tanya Tucker. Och jag föll för den här låten Texas When I Die. New York couldn't hold my attention. Detroit City could not sing my song. If tomorrow finds me busted flat in Dallas, well, I won't care. Cause at least I'll know I'm home. When I die, I may not go to heaven, but I don't know if they let cowboys in.
Gillar du den här kommentaren i boken apropå att finna kärleken? Även om jag tydligen har drabbats av ett synfel som gör att mina jämnåriga känns alldeles för gamla för mig, så händer det ibland att kärleken gör korta återbesök.
Ja.
Ja, vi träffade på en sån när vi var vi då någonstans i Karlstad. Han som kom fram och sa att jag dansar med dig. Och du jag tror du sa att det var länge sedan.
Gick det bra, brukar jag fråga. Men det är ju, alltså, det svåraste för mig när jag är ute och turnerar, det är när man hamnar i områden runt Älmhult och där jag gick i skola. Och när klasskamrater kommer fram, känner du igen mig? Och är det då en kille som har nästan tappat allt hår, då är det inte så lätt. Tjejerna är ju lite lättare. En del ser likadana ut idag som de gjorde när de var 12.
Du har ju en del juicy, som man säger, skvaller i boken. Jag visste inte att du hade haft ihop det lite med Pugh Rogefeldt.
Nej, det vet ingen.
Och apropå Ulf Lundell och hans eventuella snobism då mot dansband, så Pugh Rogefeldt var ju väldigt, väldigt en del av den svenska musikrörelsen. Det skulle inte vara kommersiellt. Och han var... Han höll hårt på sånt. Jag vet att han hoppade av den här Festival of the Midnight Sun i Mantorp 1970 för att det var, som man sa, en kommersiell exploatering av ungdomen. De tog 50 kronor för biljetterna.
Mm-hmm. Oh. Det som, den festival som nu återuppstod i år, va? Eller så?
Ja, de har gjort någon tolkning
av det.
I lite mindre skala. Men du och Pugh, hängde ni ihop ett tag, eller var det bara en...
Ja, det var en fling, sån där. Jag kommer inte ihåg första gången. Jo, det var, vi spelade i Göteborg på ett ställe och så skulle han uppträda. Så, ja, han flörtade med mig. Och jag var också den precis nyseparerad. Så jag var mottaglig för alla vänliga blickar. När vi satt uppe då, vi bodde på samma hotell. Så satt han uppe när vi kom. Han satt i trappen. Och så frågade han mig om jag ville ha en öl. Och så satt vi där flera timmar. Och han hade ett behov att prata och jag hade behov att prata. Sen dröjde det säkert månader kanske innan vi träffades nästa gång. Och då var vi också på samma hotell.
Av en slump? På samma hotell igen?
Nej, inte samma som då, men att vi samsades på samma hotell i den stan. Jag kommer inte ihåg vad det var. Sen var det inte så mycket mer. Ja, han var hemma hos mig en gång, vet jag. Då spelade vi också på samma ställe. Och han skulle flyga till Stockholm dagen efter. Det skulle jag också, av någon anledning. Så då var han hos mig som flög tillsammans upp dagen efter.
Det är en fin historia i boken om hur du går in i en liten butik i Stockholm för du har satt en Kikki Danielsson turnéscarf i skyltfönstret.
Jag fattar ingenting liksom. Vi sålde såna kanske 10-20 år innan detta. Hur har hon fått det? Varför är det inte sål? Men då hade hon...
Jag var det en second hand-butik då eller någonting?
Ja, jag skulle tro att det var det. Hon ville ge mig den. Men jag tyckte det var synd. Hon har ju köpt den en gång, tänkte jag. Jag kommer inte ihåg, du får tala om för mig hur det blev.
Ja, men hon hade sagt att din musik har hjälpt mig i 2 skilsmässor. Och,
just det. Jag
fick sparken och jag har blivit påkörd av en bil. Och sen fick jag cancer i princip. Inte cancer, men hon hade varit med om mycket elände. Ja. Och din musik hade hjälpt henne.
Ja, det får jag ofta höra. Det är trevligt, mycket trevligt. Get you off my mind, and I may sometimes bother you, try to be in touch with you, even ask too much of you from time to time. Vi skulle ju göra en platta, en utav vi gjorde många plattor vid sex, och då hittade jag Tammy Wynette. Hon har ju gjort till exempel Stand By A Man. Den har vi också sjungit in. Men en låt som heter Till I Can Make It On My Own. Och det var samma veva. Jag var nyseparerad. Det hände mycket.
Många gånger var du nyseparerad?
Ja, det är nästan bara den gången. Och ledsen var jag. Och i stort sett så översatte jag väl nästan så det var samma tema. Tills jag har vant mig av med dig, skrev jag. Men alltså, Till I Can Make It On My Own. Och det var så många tjejer som skrev till mig efter det. Som hade gråtit, för de var också dumpade. But they say, oh, they'll be
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du är väldigt öppen med alkohol i boken och problemen kring alkohol. När jag läste den så kom jag tänka på att just country är ändå en genre där det är en yrkesskada mer än i andra musikgenrer.
Sula, vi pratade om det en gång, om hur många låtar egentligen som handlar om whisky. Jag vet inte om du kom fram till någonting.
Alltså i country menar jag? Ja, ja, just det. Ja.
Det är ju väldigt många. Men det är ofta så sitter man i en bar och man firar. Eller lite oftare ändå. Det är ju att man har en kärlekssorg.
Där skrev journalisten Lennart Persson en gång apropå sin idol Willie Nelson. Mm. Jag har ett problem med Willie Nelson. När jag sätter på någon av hans skivor så slutar det alltid med att jag blir full. Åtminstone om det är på natten. Men samtidigt den här alkoholromantiken inom country är också att man kan...
Det är väl en destruktiv...
Det är en destruktiv grej, men det är också att countryn kan vara ganska förlåtande. även om du har haft sådana problem. Det är inte som om du är popstjärna. Då blir det en, jag tänkte på Jerry Lee Lewis som dog häromdagen. Han blev ju jättestor rockstjärna. Och sen totalt förstörde han hela sin karriär. Och sen lyckades han göra comeback som countrysångare. Och sen förstörde han alltihop igen. Men ändå.
Ja, nej, men så är det. Jag skulle nog säga att det är väl av alla de här stora countrystjärnor, hur många är det som inte har haft några alkoholproblem? De kan man väl räkna på. Jag nämnde ju en nyss, Waylon Jennings. Han fick ju problem redan när han inte fick åka med i flyget med, alltså, när han missade Buddy Hollys flyg där.
Och, vilken tur.
Ja, han fick åka bil istället. Och då var han väl 18. Sen söp han ner sig efter den. För att det sista han sa till dem var ju I hope you crash. När de liksom hade singlat slant och han fick åka bil istället.
Nej, du visste inte.
Jo, det sjukt. Ja, det är sjukt. Så att sen gick han ifrån att vara en snäll rockpojke till att komma tillbaka med den här långhåriga outlaw countryn sen.
5 i 12 år gick och vi fick träffa igen. All den tid vi förlorat, det var så länge sen. 5 i 12 mina...
Hur långt det tar härifrån till centralstation?
Måste ni gå redan?
Ja, tåget går ju 14 och... Vad var det?
Ja, jag kommer inte ihåg då. Det är alltid bråttom.
Hörrni, tack för att ni kom hit, Sulo och Kiki Danielsson.
Tack för att vi fick komma.
Ska jag låta er åka hem till Not Exactly Nashville?
Yeah, right.
Jag ska åt andra hållet, men det är inte heller Nashville.
Men Bollnäs är Nashville.
Absolut.
Min hjälte, jag var trygg i din famn. Du vinkade av mig när jag lämnade hamn. 5 i 12.
Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Kiki Danielsson och Sulo var hemma hos Drage.
Du var redan på väg mot en resa långt bort. 5 i 12. Det fanns så mycket att säga varann. Jag är tacksam för tiden, även om vi inte hann. Fick följa dig en bit när du